Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad ska vi tala om för böcker idag?
Idag ska vi prata om, för min del i alla fall, två helt olika böcker. Den ena är en sån här klassisk, som du och jag brukar säga, deckare. En sån här whodunit. Vem mördade personen som vi vet är död? Man får reda på redan i början. Den heter The Guest List på engelska. Den är skriven av Lucy Foley. Finns den på svenska? Kanske den heter Inbjudan eller Gästlistan eller någonting sånt där. Jag får kolla upp det. Men det är en ung brittisk författare som har specialiserat sig på den här typen av ganska snabbläst underhållning, alltså kriminalromaner.
Det låter underbart. Alltså när du säger som vi brukar säga deckare, jag undrar om du och jag, vi är sådana som, för jag säger också spontant deckare, men kanske det bara, jag har alltid sagt deckare och du heter det deckare och så skiter vi att säga kriminalroman eller spänningsroman eller vad det allt heter. Kanske vi är de personerna som bara säger det har bara funnits kvinna och man och jag vägrar säga några andra kyn, vet du.
Jag tycker hen är ett helt onödigt ord.
Så har man alltid sagt. Och så kan man, vi kan inte hålla på att upprepa det här i oändlighet. Nej, liksom, att boss heter alltid, ja, jag ser, ja, från och med nu ska vi veta exakt vilken sorts genre den boken vi läser är.
Det här är en kriminalroman. Mm-hmm. Man kan inte säga thriller, det kan man inte, det är något annat. Eller? I alla fall, det här är en sån här klassisk, ett antal personer på en liten plats och alla har en relation till den mördade personen. Lite så här Agatha Christie. Mm. Och sen så är väl förmodligen deckare helt fel eftersom det inte finns något detektiv med. Det är ju ingen sån här misantropisk polismänniska, utan vi är inne i huvudet på ett antal personer och så klipps det hela tiden. Man skulle vilja att det här blev en film liksom. Och det är en bröllopsfest, ett bröllop med tillhörande då fancy fest på någon liten gudsförgeten ö utanför Irlands kust. Och det är ett sån här högprofilerat super swanky vackert mediepar liksom, som gifter sig, som man älskar att hata för att de är så perfekta. Mm. Och den så ska jag ju inte säga vem det är som dör, för det får man inte heller reda på. Man får reda på att det är någon som dör, någon som är död. Aha. Men inte vem, så det liksom hör ju till, även om man kan ana.
Okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu vill jag höra din nästa bok.
Sen har jag också läst en till bok, har jag inte alls nu gör. Jag har börjat läsa en bok som heter Stöld av Anne-Helene Lestadius. Och det är en skildring av renskötarlivet och fördomar och särbehandling av samer. Och den har ju fått Augustpriset, den här, Anne-Helene Lestadius, för denna roman. Och den bygger på verkliga händelser och, ja, du vet, renar som tjuvjagas och dödas brutalt. Polisen skiter i att utreda de här brotten. bara spänningar mellan samer och de svenska, så att säga, byborna liksom ärvs ner generation efter generation. Och huvudpersonen är en ung samisk tjej som heter Elsa. Och så hittar hon sin favoritrendöd då, första kapitlet.
Den har jag hört mycket om, den var superbra. Den har jag också sett swisha förbi i väldigt många sociala medietillfällen.
Mm. Jättefin är den, otroligt fint skriven. Och den, ja, vi kan prata lite mer om den sen, men den minner lite om sån här norrländsk noir, du vet, i stilen. Mm. Så den här lite, jag får hem till bror och alla de här, Locampi och allt vad de heter. För att den är så, den är lite korthugget skriven. Det är något speciellt med det där språket som jag tycker funkar väldigt bra. Det är hemskt det där. Jag får någon slags, det är som en, vad ska man säga, det är som någon slags white guilt som man får när man läser såna här saker. Och jag har aldrig känt mig så mycket så här vit medelklass kvinna som, du vet. Jag kan tänka mig att det är så som vit medelklass amerikan när man förstår vidden av rasismen i USA.
Och sina egna privilegier, alltså hur man kan bara glida omkring och bara vara utan att någon ifrågasätter den. Jag tänkte på just det där white privilege amerikan, så pratade vi pratade med ett par kompisar som berättade att när de reser in i USA så har de alltid barnets, det sitter liksom barns, de är alltså inte medborgare utan reser in, har de alltid barnets födelsebevis med sig. Här är det ju verkligen, du vet hur det är i USA, man har liksom, det finns ett papper, alltså ett A4, ett ark med stämplar och krusiduller på som är barnets födelsebevis, och det är ungefär det viktigaste man har om man är född här. Och de har alltid med det för att kunna visa upp det i passkontrollen ifall det uppstår någonting. Och det är aldrig slag med att man ska göra det, för att vi är så otroligt vita. Så när vi glider in, bara glider vi in liksom. Folk bara, hej hej. De säger så här, att oss säger de welcome back, och Miley säger de welcome home. Och that's it liksom.
Ja, och sen det här med, som jag sa då, att man förstår vidden av någonting, det gör man ju inte. Det är väl snarare så här att man förstår att man inte kan förstå vidden av den här, det här förtrycket. Och just det här med ursprungsbefolkning som raderas ut. Det är väl kanske snarare då ursprungsamerikaner som man då i så fall skulle jämföra med, antar jag.
Men så är det väl överallt, hur som helst. På Australien. Jag menar, det är ju systematiskt så bara roffar vi åt oss. Jag tycker det är intressant, för jag tänker att en sån här bok är så viktig, för att jag tänker att många svenskar och finländare kanske inte är mer medvetna om vad som händer med ursprungsamerikanerna här än vad de har koll på samerna i sitt eget land.
Ja. Det, jag är helt säker på det, att det är så. Och det kan ju ha flera orsaker. Det ena är att de kanske inte har haft samma plattform att uttrycka sig på förrän nu. Det har ju kommit film som Sameblod till exempel, och romaner och Ednan och alltså prisbelönade litterära verk och så. De senare åren kanske, och även man har grävt i de här fruktansvärda, vad ska man säga, rasbiologiska liksom projekten som svenska staten sysslade med förut, och fått lite mer förståelse för hur vidrigt det var. Alltså saker som har sopats under mattan har väl kommit fram kort och gott på senare tid, så det finns en ökad medvetenhet. Men så det kan vara det ena, att det inte har funnits förrän nu, och det andra kan vara att det är mycket jobbigare att dela med att man själv faktiskt kommer från ett land som har utövat systematiskt förtryck mot en ursprungsbefolkning. Jag känner mig så jävla präktig liksom när jag bodde i USA när jag var i 20-25 års åldern, och bara, ja, vi har minsann inte gjort något mot, jag hade helt liksom glömt typ att det finns en ursprungsbefolkning i Sverige som har förlorat sitt land, och tyckte såhär, gud, när jag var mycket i Arizona till exempel, hur kan man göra så här? Jag gick på så här Native American Museum och där i Phoenix och lärde mig en massa om deras kultur och liksom, förskräckligt, och här var deras begravningsplatser och här hade de sina buffalojordar ungefär. klipp till liksom ingen aning om vad som ens, du vet, samerna uppe i Idre fjäll där vi brukar fira sportlov, vad de har befunnit sig, vad de hade sina renar, sina gärden och ingen aning.
Men tänk vad mäktigt det ändå är med kultur, och det menar jag inte bara, liksom, inte bara litteratur utan också populärkultur som film, och kanske man inte behöver dela in kultur i kultur och populärkultur utan bara se kultur. Hur man kan nå en så otroligt mycket bredare massa än om man bara, ja men tyvärr liksom, än om man som journalist skriver om det i en tidning. Jag menar om sameblod når säkert otroligt mycket fler personer än ett reportage ens i idén. Nu sitter jag här och killgissar, men det tror jag faktiskt. Och väcka diskussion. Jag tänker att kulturen är nog liksom otroligt mäktig.
Jag läste i DN idag Johan Hilton som gjorde liksom en reflektion över att han hade blivit latare, dummare och vad det nu var under covid. Att kulturen har fått en sån jäkla käftsmäll under det här året som gått, att vissa menar att det liksom inte kommer kunna återhämta sig. Och jag vet inte, alltså det låter ju som ett helt förfärligt scenario. Vadå, ska vi bara sitta hemma och titta på Netflix till tidens ände? För det första vet jag inte hur man kan dra en sån slutsats. Vad räknar man på för variabler?
Vad intressant, för att alltså precis innan vi började spela in så ögnade jag, det är ju bara morgon här i LA, men då ögnade jag igenom DN och det var den, och så klickade jag på den texten, men så ringdes det upp så jag hann aldrig läsa den. Så du får referera den för mig.
Ja, bra, du har fått en liten syntes och behöver inte läsa. Kan du bara titta på Netflix istället?
Ja, exakt, tack.
Nej, men och sen för andra så undrar jag, okej, men vad är då kultur? Vad menar man med det? För att kulturens, vad ska man säga, massa är väl alltid densamma. Sen har den väl olika innehåll, eller?
Eller vad intressant! Det är som en last där, liksom.
Ja, precis. Summan av kulturens uttryck är konstant. Han kanske menar det vi kallar finkultur då, eller alltså teater då, ja. Till exempel. Alltså allting som har att göra med att människor samlas i mindre lokaler och tittar på live-grejer, som livemusik och sådana saker.
Det Gud vad intressant det där är. Men samtidigt har ju förlagen rapporterat om att de fått in extremt många manus under pandemiåret. Folk har skrivit som aldrig förr. Och jag fick ett, nu kan jag smyga in här, jag ska komma ut med en bok på Norstedts nästa vår. Och då fick jag liksom ett författarbrev som alltså från Norstedts, där de beskrev liksom hur året gått, vad gick det bra eller dåligt för bokbranschen just för Norstedts under det här året, och det har gått jättebra. Alltså både fysiska böcker och ljudböcker har konsumerats som aldrig förr, alltså det har sålts över förväntan. Så att folk har väl både suttit hemma och läst och skrivit, så litteraturen har väl haft någon slags uppsving. Men det som jag tycker är intressant här, det som du sa, att vi har ju verkligen inte gått på teater, vi har inte gått på konserter, och det finns ju någonting otroligt fint i den kollektiva upplevelsen. Det är ju någonting som vi totalt har gått miste om. Alltså, det närmaste kollektiv kulturupplevelse är väl liksom Melodifestivalen.
Ja, eller typ Clubhouse eller något sånt där. Ja. Men det var väl den slutsatsen han drog, att det är någonting så mångfacetterat och omvälvande med att sitta i fysisk närhet med andra som upplever samma sak samtidigt. Och han sa att han skrev att den sista kulturupplevelsen han hade ur den aspekten var en 7 timmar lång föreställning någonstans i New York, Broadway, off Broadway eller någonting.
Ja, men såklart.
Ja, såklart. Som handlade om, kopplingen var det här som handlade om spåren av AIDS-epidemin, och det var en scen där en massa unga män strövade genom lokalen som då symboliserade alla de här unga männen, som homosexuella männen som hade dött i AIDS då under 80-talet, och hur det här traumat ärvs då, och det är ju en förfärlig tanke om det här traumat, vilket vi förmodligen kommer göra, det här covid-traumat då ärvas i generationer. Som min systerson till exempel, jag känner inte honom. Han har liksom inte träffat sin släkt under hela sitt liv i princip, för att han var så liten när covid kom. Sådana saker är ju jätte traumatiska, vill jag inte säga, för jag tror att det går liksom att reparera, men det är ju väldigt speciellt.
Ja, precis. Och jag tror också att det kommer att, klart världen kommer att se annorlunda ut. Vi ska inte bli för dramatiska, men jag tänker att vissa människor, man har ju verkligen sett hur olika människor har liksom reagerat under det här året, hur liksom det har, rädsla har förvandlats till ilska och liksom aggressivitet, och vissa har dragit sig helt tillbaka, andra har bara gått in i total förnekelse och fortsatt leva som vanligt. Och det ska bli intressant att se hur det ser ut efteråt. Alltså när vi är vaccinerade och när det tekniskt sett går att leva någon slags normalt liv, kommer folk bara att glömma, eller kommer det att finnas kvar liksom? Kommer vissa människor aldrig att komma helt tillbaka?
Jag väljer att se på det så här. Det kommer bli mycket bättre. Vi kommer fatta hur jäkla viktigt det är med kultur. Vi kommer kasta oss ut till teatrarna och live-föreställningarna och typ köra kumbaya varenda dag om olika grejer och hålla handen och kramas. Jag tror faktiskt det. Ja, med de orden så vill jag höra vad du har läst i veckan.
Ja, men jag vill börja med en tv-serie som du nämnde ju, AIDS-epidemin. Ja, men verkligen. Okej, fine. Jag har kollat på Ink Master jättemycket. Jag har kollat på The Bachelor jättemycket. Så din tes
om att... Vi har just konstaterat att det är kultur, Peppe. Så att...
ja, jag är den första att erkänna att jag backar inte för såna serier. Men jag har också kollat på It's a Sin på HBO. Som handlar om det du nämnde tidigare, alltså AIDS-epidemin i början på 80-talet och faktiskt 90-talet i Storbritannien, specifikt i London. Och det handlade om ett kompisgäng, varav många flyttar från mindre städer in i London, träffar varandra och hur... Okej, det finns en kvinna med gänget, som, det här är faktiskt det enda negativa jag har att säga, men det kanske var så här, kanske det är så, men hennes enda roll är att hänga med de här gay-killarna och ta hand om dem. Någon annan som har sett den här filmen kanske förklarar hennes djupare betydelse, men fan, det är så tråkigt när det bara finns en kvinna med. Det sagt handlar den här serien specifikt om homosexuella män i London på början på 80-talet. Och alla ligger med alla, alla är superlyckliga. Det är så befriande att komma från den här lilla inskränkta byn, få vara liksom anonym en stund i London, leva ut sin sanna sexualitet och ha det bara härligt. Ända tills alla blir smittade av HIV och sen AIDS. Och liksom, det är så, ja, men det är så fruktansvärt sorgligt, och den här historien är så otroligt fint berättad, men den är alltså så här chockerande, alltså det här, det var en så här liten grej. Det finns liksom en scen där en av de här männen ska, han går tillsammans med sin tjejkompis och de låtsas att de är ihop för att kunna få ett banklån, för det går inte att få banklån om man är gay, alltså. Och det här är liksom nästan, jag vet inte om det här slutet av 80-talet, 90, början på 90-talet. Men tänk att inte få lån på grund av sin sexualitet. Det är så otroligt absurt.
Det låter inte klokt. Nej, helt absurt.
För att inte tala om den enorma skammen. Alltså att liksom den enorma liksom stigmat kring att vara smittad av AIDS. Det är som hur folk liksom dog ensamma. Också för att man inte riktigt visste hur det smittade. Och också efter att man visste hur det smittade så låg det kvar det stigmat så länge. Så ingen liksom... Man liksom, ingen ville röra vid en, det var som att man skulle vara spetälsk. Och jag blev ju, som man gör nu för tiden när man är intresserad av någonting, började läsa på liksom hur, men hur jag läste på, går det liksom att fanns det någon som överlevde AIDS? Kunde man få AIDS, ha AIDS på den tiden och liksom leva än idag? Och så läste jag på, så kom jag, snubblade jag över en intervju med en man som sa att han levde i San Francisco på den här tiden, och som i gaykretsar, och han sa att det var så absurt hur folk bara försvann. Alltså, och alla visste vad det här, men folk åkte hem, liksom, åkte hem till sina småstäder och dog där, eller så bara dog de på sjukhus, men ingen talade om det, utan det var bara, alla visste, nu har man inte sett den på länge, jaha, så han har dött i AIDS. Det var så, alltså, så fruktansvärt sorgligt, och så vilken, ja, men i alla fall, It's a Sin, det är bara 5 delar, otroligt stark och otroligt sorglig, men väldigt sevärd.
Bra tips, och jag har faktiskt fått det tipset från flera andra kompisar, så att jag blir jättesugen på att titta på det nu. Men är det, mår man bra eller mår man dåligt? Det är väldigt, det låter så jäkla spännande med de här kontrasterna av livsglädje och död, så att säga, de här tvära kasten.
Eller... Ja, men det... Precis exakt det som du säger, att det kanske är det också som gör den så otroligt stark, för att det är verkligen alla sidor ur livet, och det är ju inte, alltså till och med jag som inte gråter ofta, grät liksom ordentligt i sista avsnittet, men det var ganska skön gråt ändå, för det var väldigt sorgligt, men det var ändå värt det. Det var ändå ibland är det skönt att gråta för någonting som inte handlar om ens egna problem. Att bara liksom,
det jag tycker att det borde vara som ett sånt där Bechdel-test fast med känslor. Om det kan röra en tuff finländare till tårar, då vet man att det funkar.
Men jag har faktiskt också läst. Jag har läst otroligt spretigt och jag liksom plockat upp böcker som jag bara har kommit halvvägs i förut. Jag har liksom läst om böcker. Som för några veckor sedan så pratade jag om Tone Schunnessons Dagarna och berättade att jag hade lyssnat på den. Och jag tyckte så mycket om den, så jag bestämde mig för att också läsa den. För jag hade också den, för jag hade fått, fick med mig den i bokformat från, efter att jag kom hem från Sverige i julas. Och när jag läste den insåg jag hur otroligt mycket jag hade missat om att lyssna på den. Jag är faktiskt en väldigt dålig ljudbokslyssnare.
Men kan ju bero på att du somnar hela tiden.
Ja, så är jag verkligen. När jag lyssnar ju bara på kvällarna, så använder jag ofta typ en kvart att välja bok. Jag bara, nej, den här verkar inte bra. Jag vill ha en bok som verkligen har minst, vet du, åtminstone 4 poäng på BookBeat, helst över, eller kärnor, vad man nu gör där. Och sen väljer, sätter jag på den, somnar efter 30 sekunder. Det är liksom min kväll, varje kväll. Ja. Men dagarna var liksom faktiskt ännu bättre när jag läste den. Det får verkligen plus. Det är så otroligt, både osympatisk och kanske därför så otroligt mänsklig huvudperson där. Man liksom tycker om henne och hon gör saker som inte är särskilt trevliga utan bara egoistiska och konstiga. Men det finns ändå någonting väldigt sympatiskt och mänskligt i henne. Jag tycker det är en konst att kunna skriva en såna personer.
Men det slår mig när du säger det här att det kanske har någonting att, det kanske finns en koppling, den här läsupplevelsen kanske blir en sån där helhetsupplevelse som är delvis fysisk på ett annat sätt när apropå det här med Johan Hilton, för att jag håller både på och lyssnar på Stöld och läser den samtidigt. Och inser, jag blir liksom, nu blir jag lite irriterad när jag ska gå ut med hunden och så ska jag hitta det där partiet där jag var i boken och så ska jag lyssna på det och sen så kommer jag in och så ska jag sätta mig och läsa och jättemysigt och så inser jag att gud, jag har ju inte kommit någon vart, det går jättelångsamt när någon läser. Jag läser så jäkla fort och sen så tycker jag att det är otroligt, otroligt mysigt att hålla i den. Jag sitter och klappar på den nu för den har en sån här struktur på, det är en ren, otroligt snyggt omslag är det, måste jag säga. Av Sara R. Acedo som alltid gör så himla, himla fina omslag. Det här är Romanus och Selling som har gett ut den här boken. Det är någonting med att hålla i den. Liksom. Mm. Ja, det var bara en liten utlägg om det.
Nej, men jag håller verkligen med om, och det var smart av det att dra ihop det med Johan Hiltons analys kring det, att verkligen fysiskt uppleva någonting istället för att sitta ensam och titta på en skärm. För jag känner precis samma sak med böcker. Läser jag dem, håller jag i en bok så minns jag mycket mer och kan leva mig in i den mycket mer. I och för sig, om jag lyssnar på en podcast eller en bok när jag är ute och går eller springer, då kan jag nästa gång jag går på exakt samma plats eller till och med kör förbi den, då kan jag komma ihåg vad som sades i den boken och på den.
Har du också det? Den platsen. Det är så sjukt. Ja. Det är så sjukt. Det kan liksom nästan förstöra, för jag lyssnar ju mycket på så här skräckgrejer också, så att ibland kan det förstöra en hel upplevelse när jag så här går förbi en litet vackert skogsparti så bara, åh gud, det var ju här obehagliga partiet i någon skräckhistoria. Jo, men sen det här med böcker också, man får ju en relation, eller jag faller liksom som en relation med boken, och jag har ju, som du vet, sorterat min bokhylla i färger, för att det är så otroligt lätt att komma ihåg hur, liksom, ja men den här boken, den är beige-grå med röd liksom, titel, text, ja men då vet jag var den ska stå, så när jag går ner och ska hämta den här boken i bokhyllan så vet jag att den är uppe till höger där alla beige böckerna är, till exempel.
Jag är ju journalist och jag skriver, folk blir ofta när jag ska intervjua någon och folk säger, men herregud, ska du inte spela in den här intervjun, och jag spelar oftast in den, men jag vet att om jag skriver ner den för hand, inte på datorn utan liksom i ett litet, jag menar sådär som Tintin gjorde liksom på 50-talet.
Skriver ner det i mitt lilla bok. Har du en sån moleskin typ?
Ja,
det är så cool. Ja. Har du också en sån där hatt som Tintin och så står det press på ett kort som du har stoppat in i hattbandet? Annars tycker jag att du ska börja med.
Givetvis. Men då kan jag faktiskt komma ihåg.
Ja, men jag fattar det. Jag älskar att skriva för hand. Nej, men det är ju muskelminne. Det är ju som man tjatar på sina ungar när de ska göra läxorna. Att du ska skriva stödord. Då bara, va? För det finns inte för den yngre generationen, i alla fall väldigt unga, liksom, att då skriva för hand om någonting. Försöker jag förklara att då kommer du komma ihåg. Du kommer få en känsla. Liksom, rita gärna kring anteckningarna. Så börjar jag prata om så här mindmaps och såna här 80-talsreferenser som ingen förstår. Men det är något med det där. Man ska helt enkelt aktivera så många sinnen som möjligt. Och nu ska vi introducera det här med luktböcker. Ska den här boken så här dofta lite renskinn? Kanske?
Men vet du vad? Alltså, vi kanske skojar om det. Men jag kommer ihåg när jag började jobba på... Alltså, en tidning som jag jobbar för länge, ingen nämnd här, men och då experimenterade de faktiskt. Det var någon som
var en porrtidning.
Nej, men en dagstidning att med lukt, att liksom ha dem, att få dem att lukta tidningen på ett visst sätt. Och som man ville också, jag tror det var i samarbete med någon annonsör, att annonsören skulle liksom lukta, som associera den här lukten eller doften då, hoppas jag, med liksom en viss produkt. Och det sysslar ju hotellet med. Jag vet liksom att man går in i vissa hotell kan man gärna känna igen det där. Ah, nu är jag på det här hotellet, för luktsinne är så otroligt, ett så otroligt starkt sinne ändå.
Var inte det väldigt coolt för när man läste såna här modemagasin och så hade de såna här doftprov. Man kunde vika ut en sida som så här doftade som någon exklusiv parfym.
Just det. Ja, men hör du,
ja, men nu har vi en ny produktidé så vi kommer bli rika. Idag har vi en kul samarbetspartner för alla er som älskar böcker. Det är Memira. Vet du vad det är, Peppe?
Nej, berätta, vad är det?
Memira gör ögonlaser. Det är inte helt bizarrt att man fortfarande väljer att ha dålig syn 2021.
Ja, men alltså lite läskigt också att de ska gå in och peta i ens ögon.
Ja, nej, alltså jag kände likadant tills jag dels läste på, dels har jag faktiskt gjort ögonlaser. Jag var lite så här pionjär, gjorde det för 20 år sedan. Men nu är tekniken så mycket bättre, så nu gör man en sån här noggrann undersökning hos optiker hos Memira, och så tar det cirka 45 minuter, och sen så efter det så fattar man själva beslutet. Själva operationen, den tar 3 minuter.
Va? Är det sant? Det är 3 minuter och så är man klar?
Nej, men alltså om man är under 45 så gör man ögonlaser, och är man över 45 som jag, det vill säga, så byter man lins permanent.
Okej, men hur är det sen efteråt? Ligger man liksom nerbäddad och är kör och trasig?
Man är lite skör efteråt, men det är man ju oavsett vilket ingrepp man gör. Men jag kan säga att när jag gjorde det och så vaknade jag dagen efter, så letade jag efter mina, du vet, famla efter mina glasögon i vanlig ordning. Och det var så sjukt att jag gick och la mig med dålig syn, och sen så vaknade jag upp och kunde läsa liksom undertexterna på tvn som när jag var barn. Det var helt obeskrivligt. Och så slapp jag hålla på med linser och glasögon, och det var fantastiskt. Otroligt lyxig känsla.
Men är inte jättedyrt då?
Ja, men det kostar ju lite, men det är inte speciellt mycket dyrare än att ha designbågar och glas och, du vet, linser eller så. Sen så finns det, hos Memira så finns det uppläggningsplaner för avbetalning om man vill.
Okej, men det är superbra.
Ja, jag skulle kunna prata ihjäl mig om det här, för att det är så himla bra. Jag skulle vilja göra det igen om jag kunde, men för mig är det ju då linsbyte som gäller i så fall. Men vi måste ju podda lite, så vi får prata.
Okej, men hör du, vi har väl ett erbjudande också, kan du berätta om det?
Ja, för er som lyssnar på Mellanraderna så har vi ett erbjudande till bara er. Vi bjuder er på en undersökning. Då går ni in på memira.se/VIP-inbjudan, VIP med ett P. Och så bjuder vi på undersökningen. Vill man läsa mer om Memira så går ni in på memira.se.
Okej, jag ska kolla in det här genast när vi spelar in. Gå alltså in på memira.se/VIP-inbjudan, VIP med ett P, och då bjuder vi på undersökningen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nästa bok är Shaggy Bane, som jag nämnde i julas när vi spelade in, men eftersom den inte hade kommit ut i Sverige ännu som översättning, jag fick bara ett förhandsexemplar, så vill jag inte tala ihjäl den. Men nu i mars borde den komma ut, så nu tänker jag bara köra på och prata om den, för jag tyckte väldigt mycket om den läsupplevelsen. Den utspelar sig i också Storbritannien, fast i Skottland. Shaggy Bane heter den, och det heter också huvudpersonen. Som när vi får lära känna honom är det i början på 90-talet, och då ser han tillbaka på sin uppväxt, och han är då drygt 20.
Han heter egentligen Hugh, eller hur? Hugh, hur man uttalar det, som Hugh Grant. Ja.
Ja, det tänker jag inte uttala i den här podden, det får du stå för.
Men, jag kan inte heller uttala det. Ja. Men det är därför han kallas för Shug i alla fall.
Ja, ja, för att jag ska kunna uttala det i mellan raderna på det. Och så berättar han hur det var att växa upp i det otroligt fattiga Skottland. Och jag tänker, jag vet att jag sa det här när jag småpratade om den i julas, men alltså jag tänker väldigt mycket på den här ängeln på 7:e trappsteget som utspelar sig i ett otroligt fattigt Irland. Men Shaggy Bane utspelar sig alltså i ett otroligt fattigt Skottland med under Margaret Thatchers styre liksom. Och Margaret Thatcher, för alla vi som har läst historia och politik eller kollat på The Crown, vet vi att Margaret Thatcher, hon tyckte att folk får fan bara skärpa sig och drog in på väldigt mycket alltså socialt, alltså pengar för arbetslöshet. Man tycker att istället för att få vara sjuk eller arbetslös så ska man bara få en kick i baken och inte istället pumpa staten på pengar. Väldigt amerikanskt sätt faktiskt att tänka, och bara skaffa sig, kamma sig och skaffa sig ett jobb. Shaggy är då yngst i en familj. Han har en stora syster som fattar att det här kommer att gå åt helvete. Så när hon är typ 18-19 gifter hon sig och flyttar till Sydafrika för att hennes man har fått jobb där i någon slags gruva. Han har en storebror som är ganska konstnärligt i sinnes, men han kommer liksom aldrig till skott. Han har liksom bara inte det självförtroende, det kulturella självförtroende, vad man kan säga. Liksom han kommer till och med in på ett universitet, men han tackar aldrig ja till den här platsen, utan så han bara fortsätter att dricka och göra sina skisser hemma. Och när han äntligen flyttar hemifrån, så då kommer han kommer liksom aldrig vidare i livet. Och jag tänker att brorsan är bara en liten bifigur i den här historien, men jag tycker att det är så han är ett så bra exempel på att vem som helst kan inte bli vad som helst. Alltså det krävs, för att också om man är otroligt begåvad och duktig på någonting, så krävs det liksom, så kanske, om inte stöd hemifrån oss, så åtminstone någon slags självförtroende, uppmuntran eller förebild att det faktiskt går ändå.
Ett nätverk och kontakter, herregud, titta på medievärlden, hur många är söner och döttrar till någon annan mediefigur? Liksom.
Verkligen, nej men verkligen. Och så det är alltid, och det är någonting som ofta folk som är riktigt framgångsrika ofta glömmer bort att nämna, att det fanns liksom någon som gav en åtminstone öppna dörren på glänt så att det gick att slinka in där i början av karriären. Hur som helst handlar det här. Det handlar mycket om Shaggys alkoholiserade mamma, om hur hon bryter, liksom hon blir bara, hennes alkoholism blir bara värre genom hela hans uppväxt. Och handlar om hur han och hans brorsa försöker, och främst han och Shaggy försöker liksom stödja mamma, hjälpa mamma, försöka med att gömma hennes alkohol och sist, och försöka skrapa ihop så mycket pengar, för så fort hon får liksom lite pengar så går de till sprit istället för mat för familjen. Och hon också, men det, hon är liksom en tragisk, hon är också en så komplex person i den här boken, för hon är inte bara den här tragiska alkoholisten, utan hon kämpar på, hon är en stark kvinna, hon gör vad hon kan för att hon gör det som hon kan. Hon lever länge på sitt utseende. Hon är snygg liksom. Och det handlar väldigt mycket om exakt hur hon lägger sitt hår. under 80-talet, och sen när jag går in i 90-talet märker man att då har liksom tiden gått förbi henne, för då märker hon att hon är fel liksom. Det sättet hon är van på att sminka sig och lägga sitt hår på och göra sig snygg på, det är passé. Mm. Och det liksom börjar en ny tid av snygghet har kommit igång, och vilken liksom, hur jobbigt det är för henne, men hur hon är. Och sen, men hon är samtidigt också så otroligt sårbar, så det finns en massa män som bara, ja men, utnyttjar henne. Och det är så tragiskt. Shaggys pappa heter också Shaggy. Han är taxichaufför. Han har en familj när Shaggys mamma träffar honom. De blir superkära i varandra. Och så får de liksom ett barn tillsammans. Och det tar inte jättemånga år innan han gör samma sak med en ny kvinna. Som han kör taxi och träffar en ny kvinna på. Och kör iväg med henne och skaffar en ny familj med henne. Det är liksom mycket hjärtekross, mycket fattigdom, mycket misär. Och, men ändå en fasiken vilken bra historia det är. Det är liksom en debutant, han som har skrivit den. Vi ska kolla upp vad han heter. Han har fått Booker-priset också, Douglas Stewart.
Man blir alltid väldigt glad när det är debutanter som får Booker-pris. Jag tycker alltid att Booker-pris är så jäkla bra. Det är verkligen... Alltså så fort det står, finns en sån där liten etikett där det står Booker Prize nominerad eller vinnare, så är det så här argument för att köpa boken, tycker jag.
Då är det, ja. Och han säger också, så där kan också, nu läser det här, att han 30 förläggare tackar nej till manusen när förlaget Picador nappade och gav ut boken. Hur fan ska man älska såna historier också? Att,
30 stycken! Vilken jävla fighter!
Ja, tänk att man också biter ihop och bara jobbar på. Fan vad på gott humör man blir av sånt också. Att ett nej, kanske är nej här, men inte nej där borta.
Och vad man unnar honom den här monumentala framgången då. Så fint.
Men nu tänker jag genast den svåra andra boken.
Den får vi inte tänka på nu. Han kommer klara det, Douglas.
Och om han inte klarar det, så kommer trean att bli fantastisk, tänker jag. Ja, men det är
eftersom jag den verkar så himla bra. Jag har den hemma, och jag har faktiskt gett den till min man Peter som har börjat läsa den, för att jag vill att han ska testläsa den, eftersom jag är så otroligt blödig. Och när jag liksom förstår att det kommer gå åt helvete här för mamman och lilla Shaggy och har det tufft och sådär, så måste han alltid testa först och se om jag kommer kunna hantera det.
Men sen drar du lugnt igenom värsta skräckböckerna och vet du...
Ja, men det är ju hittepå. Det är ju det som är grejen.
Okej, du får hälsa Peter att han får testköra It's a Sin och sen se om den med dig en gång till om han godkänner den.
Men ska jag dra lite om den här bröllopsfesten då, som den heter på svenska, The Guest List.
Allra första gången jag nämnde The Guest List, då tänkte jag så här, hoppas det är en relationsroman som handlar om en bröllopsmiddag där man får veta allting om alla par och också singlar och alla på den här bröllopsfesten.
Ja, den är så snaskig. Det här är liksom lättviktig underhållning, och ibland är det bara precis vad man behöver, helt enkelt. Ja. Så den här ska ni ta om ni har varit ute och åkt skidor, eller vad sjutton ni har gjort, jobbat, haft en tråkig dag. Sjunk ner i soffan, ta fram chips, en kall öl eller vad ni tycker om, och slå upp den här The Guest List. Och ja, den är det roliga att heter det Adlibris, så står det faktiskt under genren deckare, så vi är inte helt ute och cyklar, Peppe, men det är en kriminalroman och det är en sann Agatha Christies anda liksom. Det är så här, och årets bröllopsfest, jättetjusigt event, en sån där exklusiv gästlista som man vill vara bjuden på, för att om du tänker att det är så här ungefär som om jag kan inte komma på några bra namn, men någon jättesnygg, framförallt väldigt snygg, det står mycket om den här mannens utseende, tv-stjärna som är med i någon sån här, han har någon tv-show som heter The Survival eller Survivor eller någonting sånt, när han är ute i vildmarken som den där Bear Grylls, fast lite töntigare, tror jag.
Just det, man älskar Bear Grylls, det finns inga, han älskar Bear Grylls mer än han älskar mig.
Ja, precis. Och så en snygg Bear Grylls och sen någon sån här supercool mediaredaktörskvinna som är vacker och har den bästa smaken och syns överallt i London, och som heter Julia Keegan och Jules, och den här killen heter Will Slater, och så att de, det årets it-par, de ska äntligen gifta sig. Så här, det där är upptakten. Och sen så är det ett antal människor som sagt som är bjudna till den här festen, och det är 13 stycken som vi lär känna då, som då är misstänkta, kan man säga. Och strukturen är att vi kommer in i deras huvuden liksom i olika kapitel, så att säga, olika perspektiv. Så, och precis som en sån klassisk kriminalroman, så är det liksom ganska korta kapitel som alla slutar med en liten cliffhanger, och sen så kommer nästa, och då är det till exempel Jules, står det, och så är det från hennes, jag kände det och det när jag såg det och det, och sen så klipp, och sen så är det the plus one, och det är alltså ska vi se här, brudens bästa kompis, eventuellt gamla älskare, det vet man inte, eller hans fru, så hon är med som the plus one liksom, och man tycker ju genast om henne för det, för att hon, alla andra är super, alla andra är supercoola och superkändiga, och det är ett antal extremt störiga män ifrån Wills gamla sån här privatskola, internatskola för pojkar, som är så här rika, brattiga liksom, förvuxna brats, eller vad man ska säga, så här 30-åriga assholes, kan man säga, som är då hans såna här ushers, men som hans liksom gäng med kompisgäng, som alla har någon roll i bröllopet. Och sen är det hennes syster, Jules syster, som har en väldigt komplicerad relation till dem då, brudparet, och
såklart.
Och sen så är det någon bröllopsplanerare som verkar vara en väldigt vettig typ, och så, ja, och så hålls det på, och sen så blir det ju så att i första liksom, expositionen är så där att det är en servitris, alltså man är, vi kommer in mitt i en bröllopsfest där alla är bra packade och liksom det dansar och folk är ute och röker och någon har dragit iväg och ligger med någon någonstans och liksom struligt, och sen så plötsligt så bryts den här feststämningen av ett blodisande skrik, och så kommer in en servitris i det här fancy tältet där festen är, och så stammar hon fram så mycket blod, och så mycket blod, så ni fattar, klyschigt liksom, jätteklyschigt, men det funkar ju, alla elementen finns där liksom. Okej, och då växer ju nyfikenheten såklart, vem är död och vem har dödat, så det där är ju det som driver plotten framåt hela tiden. Och sen så, ju mer vi lär känna de här olika huvudpersonerna, desto mer förstår vi att alla kanske eventuellt kan ha någon form av motiv att döda den som vi tror är den som är det. Det är inte förrän man ser själva liket som man liksom på, vad ska man säga, garanterat vet vem det är. Så att vi går ju, vi anar, och sen så hela tricket med den här typen av roman är ju att man ska känna sig lite smart. Det får inte vara för twistat. Nej. Alltså man ska ha någon slags aning om någonting. Det får inte bli en sån där twist så att man bara, what?
Nej, liksom. För man vill inte känna sig dum eller, nej verkligen. Man får känna sig, ja man vill klura ut det, men det får inte vara som en vändning som är helt omöjligt att veta, för då alltså om det ploppar fram någon slags alien eller liksom något helt övernaturligt element, då måste man säga, vad fan,
det var bara en dröm.
Ja, exakt.
Ja, nej, jag hatar såna grejer. Eller att det är huvudpersonen själv, den har man ju kört, det funkade ju de första gångerna när det var så här, den här cool girl romanen vad hette den, du vet,
Gillian Flynn, Gone Girl.
Ja, och några till sådana, The Patient vad den hette som jag läst förut. Men nu är det gjort på något sätt. Att det är då den unreliable narrator grejen. Men vi får se helt enkelt.
Gå igång på den här. Alltså,
nej, men jag tycker att den var liksom lite, den var ju klyschig och den var ju så här, bara, och det där hade du kunnat säga på ett bättre sätt, men den är så effektivt intrigdriven att det funkar som underhållning, tycker jag. Sen är jag så fascinerad, som du vet, av struktur, liksom, narrativ, berättelsens struktur. Mm. Och hur man använder såna här klassiska pusselbitar och det, att, hur det funkar att bygga upp spänning. Sen så kommer det här inte vara en bok som jag minns resten av mitt liv, om man säger så. Det är inte en sån där läsupplevelse som jag tjatar om, som du vet hur jag har tjatat om de här Hillary Mantel-böckerna eller... För jag ska inte ta upp det igen. Då somnar du igen. Eller den här Claes Östergren, Renegater, som jag tjatar om i, tror jag, 3 avsnitt eller någonting. Som verkligen gör ett avtryck, apropå kultur och mångfacetterad kultur. Men det här är... Ibland behöver man bara äta en påse chips. Så är det.
Exakt, man behöver inte minnas varje måltid man intagit.
Nej. Och sen gillar jag, det här är Lucy Foley. Hon verkar vara en typ av så här, ganska ung, skicklig, framgångsrik deckarförfattare. Typ Camilla Läckberg-typen, kan jag tänka mig. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Nyårsfesten också, som verkar vara liknande i den här Agatha Christie-traditionen. Och den här bröllopsfesten The Guest List har förstås blivit film, såg jag här. För att det är ju verkligen gjort nästan som ett manus.
Mm. De är ganska ofta det, tycker jag, men kanske det är för att formatet funkar, alltså deckare funkar så formatsmässigt, som att det är ganska lätt att överföra på filmduken.
Ja, och sen så är det som gör det mer intressant än vad jag, om jag nu, förlåt att jag är fördomsfull, men det som jag tycker är så här killdeckare,
ja.
Är att det inte är så mycket detaljer om olika vapensorter och olika grejer, utan det är mycket mer, det är mycket
så
mer snass.
Funkar en fallskärm. Låt oss gå in,
ja, precis. Låt oss prata om den här fallskärmen i tisdag. Nej, utan det är mycket mer snask om de här relationerna. Man vill ju veta, har Charlie faktiskt legat med Jules, och vet Hanna om det eller inte? Eller kommer de där två som flörtar börja, kommer det hända något här under festen? Och han som har med sig kokainet, kommer han bjuda den här personen? Och då kommer det ta hus i helvete, för kommer... Så det är massa sånt här snask liksom, som gör att det blir...
Jag blir sugen på att läsa den också, för att jag är sugen på att läsa någonting som verkligen, vet du, en bok som man vill läsa vidare, man går och längtar lite för att man vill veta vad som kommer att hända. Är det en, jag tar ett kapitel till bok.
Ja, lite så, precis. Det är lite som att binge titta på en serie. Ja. Den är väldigt väsensskild, skulle jag säga, från den här Stölden av Helene Lestadius, som jag också läser. Även om det också handlar om en form av mord. Alltså, det är ju en ren det är en död kropp som hittas i det första kapitlet, en ung renkalv. Ja, men visst är det osannolikt många böcker där första kapitlet är upptäckten av en död kropp. Alltså, inte, det behöver inte ens vara kriminalromaner. Bara så här, Peppe, jag undrar, finns det en död kropp i din kommande roman i första kapitlet?
Inte ännu, men jag känner att mer att den kanske ska...
Lägg in åtminstone en liten katt eller någonting.
Någon måste det. Vet du vad jag ska göra det? Jag ska lägga in en död råtta på gatan som en blinkning till dig.
Tack.
Och litteraturen.
När Peppe tänker på mig, tänker hon på döda råttor på gatan.
Nej, jag tänker bara med stor kärlek. Innan vi avsätter den här podden vill jag komma med en så intressant spaning som min vän, författaren Ellen Strömberg, kom med häromdagen när vi pratade. Hon skrev inte så här, vi pratade på WhatsApp. Hon skrev så här att hon har tänkt mycket på författare och hur, nu parafraserar jag så att det kan, ja, så att ni får komma på mig och inte på Ellen om någon tycker att det här är absurt. Men så här, att det finns liksom, hon sa att hon önskar att yrket författare skulle vara K-märkt. Att man, om man skriver en kokbok eller en instruktionsbok för cyklar, skulle man inte automatiskt vara författare. Utan att författare är någon som skriver romaner. Kanske i bred tanke, men författare är i alla fall en skyddad titel. Och skriver hon så här, att folk som är riktigt duktiga på att skriva böcker, de har en sorts gehör som riktigt duktiga musiker har, eller musiker, folk som jobbar med musik har, eller konstnärer som är professionella konstnärer, någonting som bara finns eller inte finns. Och så beskriver hon det. Man tror att det är normalläge, för alla vet hur bitarna ska sättas ihop för att göra något intressant eller estetiskt eller ens förståeligt, men det är fan inte. Att det handlar inte bara om grit eller sittmuskler. Alla har bara inte den ådran. Vissa människor har den, andra inte, punkt slut. Sen betyder det inte att någon som är helt omusikaliskt inte ska kunna skriva en låt genom att bara kämpa sig igenom den, men det kommer aldrig att nå upp riktigt den där riktigt bra nivån.
Mm-hmm. Det var intressant.
Visst var det det? Jag tänkte på det hela dagen sen vi pratade med varandra om det.
Men jag är inte helt säker på att jag håller med. Men det vet ju inte jag, eftersom jag inte är författare. Så det kanske är så att jag inte vet hur det är att ha den här ådran. Men däremot håller jag med. Jag håller med henne väldigt mycket i att vara författare är att vara skön litterär författare. För mig i alla fall. Jag menar, jag skulle aldrig drömma om att kalla mig författare för att jag har spökskrivit ett par fackböcker. Liksom. Då är man skribent, tycker jag. För det är en helt annan grej. När man lägger ut hela sitt hjärta på det här, på det här vita pappret. För det kräver någonting annat. Det kanske är jättesnobbigt och elitistiskt. Sen menar jag inte att alla kan vara fackboksförfattare eller spökskriva eller så, för att det krävs också en begåvning för det, för att göra det så bra klart. Och intressant och effektivt, men det är en annan typ av begåvning kanske. Ja, nej, men nu sitter ju jag ändå och håller med henne trots att jag protesterade från början.
Men så mycket
som jag har hört att det här med sittmuskler och grit och så spelar in, så vill jag ändå inte diskontera, alltså det måste ju ändå finnas där.
Ja, men det är klart, man kan ju inte bara absolut, det är klart, det krävs ju också.
Man kan inte bara drabbas av den divine liksom inspirationen och så bara flödar ut. Utan det är väl en kombination. Och det är väl därför det finns så få författare, för att det är helt enkelt för jävla svårt jobb. Så att de ska ha cred.
Eller finns det för många författare ändå?
Nej, gör det. Det tycker inte jag. Eller hur menar du då?
Nej, vet du vad, det gör det inte. Nej, fan, det gör det faktiskt inte. Jag tycker att det finns... nej, alltså... ja, fan, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det finns för... Det var en konstig sak att säga. Jag tycker att det är underbart att folk köper böcker och läser
särskilt av
böcker.
En författare. Däremot kan jag med säkerhet säga att det finns alldeles för många PR-konsulter. Nu är det sagt.
Men det finns bara en riktigt bra...
Tack.
Och det är du, Karin Gede. Fackboksförfattare och PR-konsult och poddare och en kär vän. Hör du, jag har saknat dig enormt mycket. Vi kommer att spela in den här podden i lite mer regelbunden takt från och med nu. Det har aldrig sagts förut. Säger jag det.
Du sa det på ett mer övertygande sätt än någonsin tidigare. Ja, jag håller med. Jag saknar dig enormt mycket. Det är oerhört roligt att spela in den här podden. Och det kommer vi, fan i mig, fortsätta med. Genom alla virus, pandemier och allt vad det nu må vara. Puss och kram på dig. Och tack för att ni hänger med oss allihopa. Glöm inte att följa oss på Mellanraderna podden på Instagram. Och mejla gärna på mellanraderna.podden@gmail.com.
Bra sagt. Och om ni gillar den här podden får ni gärna tipsa en vän om den. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Kram. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.